Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vår predikotext är hämtad från andra Petrusbrevets första kapitel, verserna 20 och 21. Och vi läser dessa ord i Jesu namn. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Amen. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Temat för söndagen sexagesima är Guds ord. En kristen människa tror att Bibeln är Guds ord. Men det finns många som har ett visst intresse för Bibeln, men som ändå inte tror att Bibeln är Guds ord. Vi ska i vår predikan idag stanna inför några frågor och invändningar som framförallt den moderna teologin har mot de kristnas bekännelse att Bibeln är Guds ord. Sedan ska vi också tänka lite på vilka fördelar och förmåner vi åtnjuter när vi har denna tro att Bibeln är Guds ord. Och så ska vi också se på vilka skyldigheter det för med sig att Gud har uppenbarat sig för oss i Bibeln. Men låt oss först stanna inför några invändningar som människor kan ha mot läran om att Bibeln är Guds ord. Det vill säga att den är inspirerad av Gud. Det finns många invändningar som man kunde lyfta fram. Men vi ska koncentrera oss på sådana som får sitt svar i dagens predikotext. Det första vi ska stanna inför är frågan: är läran om Bibelns inspiration viktig? Är det viktigt att poängtera att vi kan och ska tro på Bibeln? Vår tro ska ju inte rikta sig till en person och inte till en bok. Moderna människor tycker ofta att de kristnas sed att lyfta fram Bibeln i ur och skur, till exempel i samhällsdebatter, att det är besvärande och det är föråldrat. Det finns många människor som säger sig ha en nära relation till Kristus utan att ha någon relation till hans bok, det vill säga till Bibeln. Bibeln och vad den har att säga, det är inget att bry sig om. Det är en sekundär fråga, om ens det. Men för Petrus är tron på Bibelns grumliga inspiration, det vill säga att Bibelns ord är utandade av Gud själv, som vi hörde i evangelietexten, i episteltexten. För Petrus är detta ingen sekundär fråga. Han säger i vår predikotext: framförallt ska ni veta detta, att Bibeln är gudomligt inspirerad. Det är inte människors ord, utan Guds ord. Petrus skriver till församlingen i Thessaloniki. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord. Något som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror. För denna församling var det av stor betydelse att det som Paulus predikade var Paulus egna tankar och åsikter, eller om det var Guds eget ord. Är det Guds ord man hör, så fordrar detta ord handling. Det är då viktigt hur man förhåller sig till det. Men är det bara något som Paulus anser, då har man en viss frihet att handla på ett annat sätt om man så vill. Då är Paulus bara en i raden av antikens många filosofer. Vad ska vi då säga om uttrycket: jag tror inte på en bok utan på en person, underförstått på Jesus? Kan man tro på Jesus och samtidigt förkasta hans ord? Nej, vi vet alla att detta inte går. Till sådana människor säger Jesus: varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Ja, till sådana svärmare säger han: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska komma älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Det är självbedrägeri att inbilla sig att man kan komma till himlen på en flyktig bekännelse till Kristus. Den som trampar på Guds ord, han trampar på Guds helighet och majestät. Och den vägen, den bär inte hem. Den andra invändningen vi ska stanna inför lyder så här: Bibeln är inte Guds ord därför att Gud skulle ha ingivit människor vad de ska tala och skriva. Utan människor har skrivit sina tankar om Gud, och Gud har sedan godtagit dessa människors ord som sina egna, trots deras fel och brister. Man hör ibland sägas: det som står i Bibeln är inte Guds ord till människor för alla tider, utan istället har människor i olika tider där skrivit ned sina tankar om Gud. Men Petrus, han säger i vår text att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning eller någon människas vilja, utan den helige ande har gett skribenterna sina ord. Den predikan som kommer till genom människors vilja och önskningar, det finns det gott av i vår tid. Människor gör sig en egen bild av Gud som de sedan gärna talar om och skriver om. Ursäkta. Vi kan tänka på Jonas Gardell till exempel. Eller så är det präster i Sverige och Finland som inte ens tror på en personlig Gud, att Gud är en person, utan för vilka Gud till exempel är det goda i människor eller det vackra i naturen. Det finns mycket av denna typ av predikan i vår tid. Men Bibeln har inte kommit till genom att sådana människor har talat som hellre borde vara tysta. Bibeln är inte en produkt av svärmares iver att sprida sina filosofier. Tvärtom så fanns det ofta hos de bibliska författarna en stor motvilja att fungera som Guds budbärare. Vi kan tänka på Jona till exempel, som flödde undan Gud när han skulle predika i Nineve. Eller Jeremia, som skyllde på att han var för ung. Eller så kan vi tänka på Mose, som sade: sänd vem du vill, men inte mig. Men Gud valde vem han ville till sina sändebud, och dem gav han sitt ord. Och vi ska stanna lite inför när Mose kallades, och han fick löfte om att Gud skulle använda honom som redskap för att föra folket ut ur Egypten. Och detta skedde ju vid den brinnande busken. Och Gud vill att han ska gå till Egypten, gå inför farao och föra fram hans budskap om att folket ska befrias. Men Mose anser inte att han är någon stor talare. Då ger Gud honom ett löfte: jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Men Mose sade: herre, jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Då upptändes Herrens vrede mot Mose, och han sade: har du inte din bror Aaron, leviten? Jag vet att han är man som kan tala, och se, han är på väg för att möta dig, och när han får se dig ska han känna glädje i sitt hjärta. Du ska tala till honom och lägga orden i hans mun, och jag ska vara med din mun och hans mun, och jag ska lära er vad ni ska göra. Han ska tala i ditt ställe till folket. Han ska vara som en mun för dig, och du ska vara som Gud för honom. Han ska vara som en mun för dig, och du ska vara som Gud för honom. I den här texten så ser vi för det första att det är Guds budskap som Mose skulle föra fram. Sänd ditt budskap med vem du vill. Sedan ger Gud ett löfte att vara med Mose mun, det vill säga så att han säger det som Gud vill att han ska säga. Och sen ska vi också nämna en sak till. Vad menas med att Mose ska vara som Gud för Aaron? Jo, här avses att Mose ska ge Aaron sina ord. Och Aaron ska endast vara redskapet som framför Mose ord. Det vill säga han ska vara Mose mun. Och det är ju detta som är fallet med Guds inspiration. Det är Gud och det är människan, det är budbäraren. Och här är det Aaron och Mose. Och det som Aaron säger, det är Mose ord. Och när så Gud ger profeter sitt ord, så kan de med rätta säga att så säger Herren. Så det är inte jag som säger, utan det är Herren. Vi ska ännu nämna hur det gick till när profeten Hesekia blev kallad. Gud befallde att han skulle äta en bokrulle som det var skriven på både in- och utsidan. Och det gjorde Hesekiel. Och då säger Gud till honom: du människobarn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Det vill säga, så konkret kunde det gå till när Gud gav profeterna sitt ord. Så att man skulle äta ordet och sen skulle det komma ut igen via munnen i form av ord. Och det är det som Jesus också talar om i Matteus 15, när han säger att från hjärtat kommer otukt. Men i det här fallet så har Guds ord kommit in i hjärtat och det går ut då via munnen. Och en liknande händelse hade också Johannes, och den kan vi läsa om i Uppenbarelseboken 10, att han skulle också äta med bokrulle och profetera. Men vi ska gå över till en tredje invändning, och den kan låta så här: Bibeln i sin helhet är inte Guds ord, men Bibeln innehåller Guds ord. Ja, vad ska vi säga till detta? Är det så som man ofta menar i vår tid, att allt som står i Bibeln inte är Guds ord, men att Guds ord kan finnas där, mitt i allt bråte av människotankar från olika tider? Petrus skrev, som vi redan såg, att ingen profetia i skriften någonsin har kommit till genom mänsklig utläggning. Och i vår episteltext läste vi också att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Hela skriften är inspirerad av Gud. Där finns inget annat än Guds ord. Och denna bibelsyn, som är så föraktad av kyrkliga ledare och professorer idag, den var även Jesu bibelsyn. Och han borde, om någon, veta hur det förhåller sig, eftersom det är hans eget ord. Och Jesus säger så här: amen säger jag er, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Och på ett annat ställe så tar Jesus ut en enda vers som vi kan tycka betydelselös, från Psaltaren 82, och argumenterar utifrån den och säger att skriften inte kan göras om intet. Bibeln är alltså en helhet, och som helhet är den Guds ord. Det som en gång står skrivet i Bibeln är Guds ord. Vi ska nu lämna mänskliga invändningar mot Bibeln, mot att den är alltigenom tillförlitlig och Guds ord, och istället se på vad som följer av denna lära. Läran om att Bibeln är inspirerad av Gud. Och vi ska då först se på vilken förmån vi människor har av att Gud har gett oss sitt ord. Egentligen kunde man säga att detta hör till allemansrätten. Vi sjöng ju i Runebergssalmen att den skatten är Guds helga ord, och den hör till oss alla. Så egentligen så har alla människor dessa förmåner. Men ofta är det endast de kristna som utnyttjar dem. I vår gamla testamentliga text hörde vi följande. Från Jesaja 55. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Människan var inte ens i sitt ursprungstillstånd lika vis som Gud. Och ännu mycket mindre kan hon efter syndafallet mäta sig med Gud i visdom. Det heter om människan efter fallet att hennes hjärtas alla tankar och avsikter ständigt var alltid genom onda. Vi människor möter i våra liv många problem och ställs inför många svåra frågor på vägen. Ska jag handla så eller ska jag kanske handla så? Ska jag göra på det sättet eller kanske på ett annat? När vi står inför sådana situationer så har vi två möjligheter. Vi kan sätta oss ner och grubbla själva, eller så kan vi fråga Gud. Gud har dock inte lovat att besvara alla våra frågor. Om vi funderar på att köpa en ny kaffebryggare så kan vi inte slå upp Bibeln och söka efter om det där finns något, någon instruktion om i vilka situationer man ska köpa en ny kaffebryggare. Utan det är ett exempel på en sak som Gud har lämnat fritt åt människan att bestämma. Det ena är inte sämre än det andra i Guds ögon. Men låt oss ta ett annat exempel. Ett sällskapande par kanske funderar på om de ska gifta sig eller göra som alla andra och flytta ihop först och kanske gifta sig sedan någon gång. Om paret nu vänder sig till mänsklig expertis så kommer man troligtvis att få det svaret att man ska flytta ihop en gång för att lära känna varandra bättre. Men hur går det om paret slår upp Bibeln? Hur går det om de frågar honom vars tankar vida övergår människors tankar och vars vägar vida övergår människors? Människan har en förmån. Hon kan gå och fråga Gud. Hon kan gå till facit. Hon kan se efter vad Gud säger. Och i detta fall säger Gud genom Paulus att den som är upptänd av begär inte ska bo samman som ogifta, utan de ska gifta sig och de ska så hålla sig till varandra. Då får man del av Guds välsignelser som han har lagt ned i äktenskapet. Då behöver man inte famla i mörker och dra olycka över sig själv och sina anhöriga genom felaktiga val. Vi kan också tänka på ett par som väntar barn och som får reda på att det barn de väntar har Downs syndrom. De ställs inför ett val. Vill ni behålla barnet? Frågar läkaren kanske. Och mellan raderna kan man läsa vilket svar som önskas. Livet med barnet blir kanske inte så enkelt. Det är sant. Men vad vill Gud? Vad vill Gud att dessa människor ska göra? Vad vill han som har skapat detta barn? Sådant det är. Han har sagt att barn är hans gåvor. Och det har han sagt utan inskränkningar. Och utan att precisera att detta skulle gälla endast friska barn. Han har också sagt, du ska inte mörda. Här ser vi ett exempel på hur människors visdom och Guds visdom går tvärt emot varandra. Skulle Gud vara den tysta Gud som man ofta vill göra honom till i vår tid, så skulle detta par troligtvis inte ha något annat val än att mörda sitt barn. Men nu har de inte en tyst Gud, utan de har en Gud som talar, som låter världen veta sin vilja. Både i den allmänna uppenbarelsen, i samvetet, och i den särskilda, i Bibeln. Och då kan detta par välja det rätta och inte dra fördärv över både sig och sitt barn. Vi ska ännu se på ett annat exempel på en förmån som följer av läran om Bibelns inspiration. Den som tror att Bibeln är Guds ord får många svåra frågor besvarade. Föddes Jesus verkligen av en jungfru? Gjorde han under? Gick han på vatten? Eller var det en hallucination? Uppstod han kroppsligen? Dessa frågor har okunniga människor funderat mycket på. Men den som tror på Bibeln kan luta sig tillbaka och istället koncentrera sig på annat. Han är inte okunnig. Han vet att Jesus föddes av en jungfru. Att han gjorde många under. Att han gick på vatten. Och att han uppstod kroppsligen på tredje dagen. Detta vet han för att Bibeln säger så. Och då är diskussionen avslutad. Men den som tror på Bibeln har istället en annan brinnande fråga inom sig. Vad säger Gud mer? Han vet att det är Guds ord han hör och läser. Och han vill gärna lära sig mera av det. Så vad säger Gud mer än det jag redan vet? Och inför denna fråga så kan han gå till Bibeln och se efter vad Gud säger. Och lära sig mera. Men följer det då några skyldigheter med läran om att Bibeln är Guds ord? Om vi nu tror detta, att Bibeln är Guds ord och alltigenom tillförlitlig, förpliktar det då oss på något sätt? Jesus säger i Lukas 12, 47 följande. Den tjänare som vet sin herres vilja, men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänas böstraff, han ska piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer. När Gud har gett oss sitt ord och sagt, här har ni min bok. Vill ni lära känna mig så ska ni läsa den. Så följer det förpliktelse med detta. En kristen är en som tror på Bibeln, har vi konstaterat. Han känner sin herres vilja. Och han förutsätts också handla i enlighet med hans vilja. Om du därför vet med dig att du på något område i ditt liv kompromissar med Guds ord, så ska du skynda dig att omvända dig. Och detta säger jag främst i mitt eget hjärta. Det är ibland bekvämast att tumma lite på det som Gud har sagt för att människor inte ska ta anstöt. Men vi ska inte förlita oss på vårt eget omdöme om vad som är bäst. Utan vi ska hädra nytta av den förmån som följer med läran om verbal inspirationen. Det vill säga att lita på Gud, att han vet bäst också i dessa frågor. Den som förnekar att Bibeln är Guds ord kan ju inte sägas känna sin herres vilja, om vi tänker lite på vår text nu här. Eftersom han först skulle bli tvungen att urskilja det som verkligen är Guds ord i Bibeln. Från det som bara är bråte av mänskliga tankar om Gud. Men att förneka Bibelns inspiration, det är ingen ursäkt. Man kommer ändå inte undan piskan. Även om man bara piskas med fårapp. Men vi kan vara helt säkra på att i himlen piskas ingen. Så det som texten talar om är högre och lägre grad av evigt straff. Men när Gud har skänkt oss tron på att Bibeln är sann, så ska vi vara tacksamma över det och göra hans vilja. Det vill säga det som han har befallt oss i Bibeln. Människor får då säga vad de vill. Gud vet i alla fall bättre. En annan skyldighet som följer med detta är att vi ska bevara allt Guds ord. Den som tror att Bibeln är Guds ord har ingen rätt att åsidosätta något av de ord som står där och tänka att det och det är mindre viktigt. Om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, skriver Johannes i slutet av uppenbarelseboken. Och detsamma, det gäller andra vägen. Gud har gett oss sitt ord som han vill att vi ska hålla oss till. Vi har ingen rätt att börja hitta på egna läror och göra anspråk på att detta måste gälla i Guds församling. Detta är vad Gud vill. Det kan ske om vi börjar lära det ena eller det andra utifrån bibelord som vi inte själva förstår och som vi kanske har ryckt loss från deras sammanhang. Det är kanske någon viss sak som har blivit viktig för oss och som vi vill betona särskilt. Och kan vi då ta Bibeln till hjälp, så kommer också andra lättare att tro på samma sätt som vi. Men Bibeln varnar oss för sådant. Om någon lägger till något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som det är skrivet om i denna bok. Står det också i slutet av uppenbarelseboken. Nej, den skyldighet som följer av läran om Bibelns inspiration är att bevara Guds ord rent. Rent från slag från våra förmörkade sinnen och föreställningar. Gud har sagt det han ville ha sagt. Och det må också vara nog för oss. Amen. Jag ber dig Gud av hjärtans grund att du till hjälp mig giver ditt helga ord att ett var stund i hjärtats djup förbliver. Så får jag väl till liv och själ din stora nåd erfara. Och vad mig då en hända må, skall du mig väl bevara. Amen.